Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Vasapodden, dags igen. Anton Järnberg sitter här vid spakarna i poddstudion. Den rullande poddstudion som är runt i Europa just för tillfället. Vi är ju mitt inne i en januari-turné och just nu är vi i Garmisch-Partenkirchen, denna legendariska skidort där man både åker ut för att hoppa på koppling, tror jag. Och vi är på väg till La Diagonella och ska köra tävling nummer 2 i januari-turnén. Vi drog igång i helgen som var i Toblach-regionen med Dreisinnen Marathon. Och vi ska prata ner den lite. Vi ska prata med Valla-chef Marcus Laggar. Vi ska ju kasta in runar i form av runar på... Så kallar den där programserien runar. Runar med micken kanske. Någonting. Men runar med gäster i alla fall. Det var bra. Jo, runar med gäster. Och de gästerna kommer vara åkarna i stort. I stort då. Och den här veckan har han med sig Emil Persson, Oskar Cardin och Linnea Johansson. Så det är en stor del av teamet som kommer vara med i Runas lilla hörna den här. Det kommer vara en stor del av den här podden också. Men ja, häng på så får ni se. Vi drar igång Vasapodden. Nersnack, Dreisinnen, uppsnack, La Diagonella.
Persson vinner!
Ja!
Före Nygård och Marcus Johansson!
Har vi vinner det trea! Ja!
Killen från Åttand vinner Marcialonga. Runar Skjöld Mattisen, men det är den tyngsta av alla.
Det finns ingen dam, ingen herre som ens är i närheten av Britta Johansson Ogren. Om du vinner hon igen.
I backarna upp mot Oxberg har Sven-Åke Lundbäck ryckts och skaffat sig försprång på 32
sekunder. Men Britta Johansson Ogren höjer handen i luften. Vilken tjej vi har. Moelven står det på mössan.
I en bil från Audi Värnamo, nylevererad här faktiskt, en Audi A6. Trevlig bil.
Mycket trevlig.
Och en trevlig chaufför, vår tyska vän Sven Münch sitter längst fram och kör. Och vi ska anlända i Pontresina, det boendet vi haft i snart 10 års tid här under La Diagonella. Här är det senare ikväll och på andra sidan Tyskland, jag säger, det sitter... två herrar vid namn Viktor Fritsson och Petter Mühlbach och tuffar ner den nya vallabilen som, ja, du får berätta lite om historien. Vi har ju räddare från Mora som har räddat oss, som har hjälpt oss.
Ja, verkligen. Två grymma killar som räddar våran säsong. Ni som lyssnar på Vasapodden hörde att vi snackar ju ner den gamla bilen förra helgen där motorn troligtvis har rasat på, så... Hade vi lite olika alternativ på hur vi skulle jobba resterande del under säsong. Fick tag i Anton Modin som tillsammans med sin far äger den här vallabilen. Det är alltså Åke Nilsson på Salomons gamla bil som Högbo har haft ett tag. Och sen nu har de grabbarna tagit över den då. Och direkt vi landar hemma i Mora i söndags så åker jag hälsa på Anton och hans brorsa Jakob Bälter som driver den. Det heter folieringsfirma i Mora. Och kikar igenom bilen och jag tycker att det ser väldigt bra ut för att kunna använda den där bilen nästan av säsongen. Då. Och prata upp oss med grabbarna där vad vi kan göra på de här 2 dagarna jag är hemma. Vad man hinner ställa i ordning bilen till. Och de lovade att de skulle göra den så som vi vill ha den. Då. Så den blev stripad svart med våra logotyper på och vi fick dit sträcken och... Kvällen innan vi ska rulla iväg, eller 2 dagar innan vi ska rulla iväg, då kommer vi på att det är dubbdäck på den. Det får vi inte åka med här nere. Då lyckas de hinna beställa dubbfria däck och få på det. Så att igår morse blir det jag hämtar ut bilen på klockan 8 på morgonen och kör den till Petter Mühlbach i Bjursås där han tar den vidare ner mot färjan. Och så. Nej, så det har varit lite roddande under tiden vi har varit hemma, men nej, det känns väldigt bra faktiskt.
Ja, det var bra jobbat faktiskt. Får vi till den där, det gillar man ju. Gillar man. Och ja, det vi sa jag ja till den förra veckan. Men visst, den startade ju vid den där rackaren innan vi åkte hem i lördag. Så fick ju, den lever ju. Den ligger ju i respirator kan man säga.
Ja, nej, det var ju faktiskt liv i den gamla bilen också. Och den har använts i veckan av Söderberg faktiskt. Så det var ju riktigt kul att den fick användas en gång till i Toblach. Så vi får väl se vad som händer med den, men... Nej, men grabbarna Jakob Bälter och Anton Modin i Mora, de har gjort ett jäkla jobb. Jag vet att Jakob har ju lirat hockey. Höll nollan för Orsa natten, kvällen tills den morgon jag skulle komma och hämta bilen. Så fick han jobba hela natten för att få lera klart den. Så, nej, de la några timmar på det där. Så det är vi väldigt tacksamma för.
uppskattas ju verkligen. Nej, och nu är vi alltså på väg till La Diagonella. Vi ska ta det sen. För er som är ny, det kanske om ni har råkat lyssna så här som ni är ny. Men vi har ju blivit lite dålig, eller jag har ju blivit lite dålig på att introducera podden av olika anledningar. Men jag kan väl göra det. Vasapodden, den drivs ju av Lager 157 Skiteam. Och vi är ju ett professionellt skidlag bland annat som kämpar runt i den här Ski Classic-serien runt om i Europa. Vi är mitt i det nu med stora tävlingar. Marcia Longa, Jizerska, Vasan och Birken som det stora. Utöver det så driver vi ju en skidcommunity, brukar jag kalla det. Vi har läger, vi har grupper. Vi ska bland annat starta upp en skidgrupp på Lassalyckan här inom några veckor. Vi har lite allt möjligt inom skidåkning. Och så har vi den här Vasapodden som har funnits i ett x antal år nu. Och idag har vi race fokus. Vi ska snacka ner Draisinen maraton som körde i lördags. Och fin, vi har pratat upp den förra veckan. En fantastiskt fin tävling är det ju. Och Ida Dahl totalt överlägsen på de sidan. Enkel match, 3 minuter. Och här sidan Andreas Nygård, inte lika enkel match. Spurt, Stados 2, Emil 3. Det var en fin dag.
Ja, det var en riktigt fin dag. Den där banan tycker jag börjar sätta sig. Det är en väldigt fin bana. Och en fin dag hade vi med teamet också. Som nu studsade vi tillbaka verkligen. Både på åkarna och på materialet. Så att här nu är vi inne i januari till igen. Och det var en riktigt fin dag där i förra lördagen.
Ja, efter några sämre dagar i december där så fick vi tillbaka. Var vi där vi skulle vara igen på här sidan. Och även till viss del lite. Alltså de sidan var ju väldigt stark. Karo var ju stark på förhjul också. Men på här sidan var vi ju inte det. Nu var ju här sidan väldigt stark istället. Första podiumet förra året där då. Men materialmässigt, det var ju gediget jobb. Först kommer du ner, du och Sven ner tillsammans med några av åkarna och gör ett litet test på torsdagen. Och sen fortsatte vi hela fredagen och hittade ju en röd tråd ganska tidigt på fredagen. Vad som gällde och hur vi skulle jobba vidare tyckte jag.
Ja, det gjorde vi absolut. Vi hade en bra dag med... La ju en extra dag med åkarna där så de var med och testade på lite olika ställen. Och redan då började vi finna ut att vilka skidor vi skulle gå på. Och vädret var ju så himla stabilt. Det var ju på graden samma temperatur både torsdag, fredag och lördag när vi är ute. Så att det var ju väldigt stabila förhållanden. Och för att vara i den där banan så var det väldigt stabilt runt hela banan. Det var ett parti där uppe som vanligt där det går lite tyngre. Men det går ju lika tungt för alla där liksom. Men annars var det ju väldigt jämna förhållanden efter banan. Så att... Nej, det var riktigt bra testarbete, så vi hamnade ju mer i att hitta produkt, hitta strukturer och sen framförallt hitta arbetssätt. Så det la vi ju mycket tid på ända in mot start.
Ja, det var det faktiskt. Så vi var ju ute sent på kvällen och testade. Vi var ute på morgonen och testade. Då var det som sagt handstruktur, för vi var rätt säkra på produkt och så på slutet. Det var handstruktur och vilket sätt vi försökte hitta feelingen i dem. Ja, det var bra. Absolut. Så det var bra. Något annat material, Torsby, nu ser jag igen, jag sa fel förra gången också. Tovlars är ju en... Jo, men det ser man ju nu och det är otroliga skillnader i fältet mellan team på skidor. Det är svårt i Tovlars.
Ja, det är det faktiskt och det har det ju varit alla år. Vi har ju både lyckats och misslyckats i Tovlars också. Och det blir stora skillnader, det blir det. Och... Ja, jag är ju rätt säker återigen att det är nog struktur som gör det. Liksom. Att det och att man hittar produkter och arbetssätt som gör att skidorna håller hela vägen in. Då. Så att, det var stora skillnader nu också, det syns ju. Och som vi har haft i Tovlars många gånger förut så märker man att vissa märken sticker ut både positivt och negativt. Och så verkar det ju fortfarande vara. Så att, det är lite halvlurigt faktiskt.
Och nu tror jag vi faktiskt på väg och på att skriva historia här i Vasapodden. Vi kommer alltså sända podd från ena landet till det andra. Från Tyskland in i Österrike. Det har aldrig hänt tidigare. Och vi frågar vår tyska vän. I think it's the first time we have the pod from Germany to Österreich.
What is the first time?
We're going over from Deutschland to Österreich.
Yeah, we're driving now from Germany to Austria and we are now on our way to Switzerland. To Diagonella this weekend.
Ja, anstabil sen. Så där nu har vi klivit in Österrike. Så det känns bra. Österrike som har ju fått fram en ny skidåkare i Falmulen där också nu. Minst det var någon sprintare på touren va?
Ja, exakt. Nej, det börjar, men lite som vi pratade förut också. Det börjar dyka upp lite nationer igen som kickar tillbaks lite, vilket är ju fantastiskt kul för skidsporten.
Verkligen, verkligen. Det var ju en bra tävling. Nu kommer vi åkarna sen snart lägga en halvtimme på att prata ner den här tävlingen. Så vi behöver inte göra så mycket mer än att vi fick till en bra här i tävling. Hela laget var uppe och tävla långt fram nästan hela laget. Mackan drar en stav i början och får göra ett tråkigt lopp. Nissa har en sämre dag och faller av efter spurten. Men Alvar med en bit upp, släpper mot bergspriset. Sen har vi hela gänget med. Det är Torleif, det är Emil, det är Runar och det är Oskar som är med och fightar hela vägen in. Ragde har ett par till stycken och EK-hus och några. Och sen är det Westerheim och fransosen i
och
Enkong-grabbarna. Precis. Så det var lite sådär spritt. Men det var en fin tävling och intensiv tävling. Vi pratade Håkan om efteråt också, att både intervjuer och våra och andra också, att det var väldigt tufft tävling liksom och sådär. Så att det var bra, och Tobias-tävlingen sätter sig mer och mer. Och nu vet jag inte, såg du många motionärer då som ställde upp den gången?
Nej, men det var ju ett helt startgärde där i alla fall. Så antalet vågar jag inte svara på, men jag skulle tippa på att det var i alla fall över någonstans 300-400, det skulle jag tippa på.
Ja, Sven drog upp 25 grader. Jag tror att han har problem med Sven?
Ja.
See number 3 there? On this. Yeah. Yeah, take this on number 5. No, so, nu. Nu kommer det bli lite mer fläkt, tror jag. Stannade av lite. Ja, stannade av lite. Så det vart när vi kom in i Österrike. Det vart mycket, mycket klibbigare luft faktiskt.
Det är jävla värde vi kör.
Ja, jäklar. Alltså, nu är det... Men i München var det 9,5 grad varmt. Och här är 4. Så att jag har ju kört ner hela vägen. Och det var alltså 7-8 grader kallt. Ända förbi Berlin och så. Sen slog de där. Åkte igenom ett snöväder och kom ut i massa plusgrader. Så ja, nej, men jag tänker så här, om inte du har mer att säga om Draisinnen laggar, så ska vi ju prata, så ska åkarna, Runars hörna ska nu ta över här. Cirka en halvtimme kommer Runar, Emil, Oskar och Linnea prata ner helgen som var. Så är vi tillbaka därefter och pratar upp det vi har pratat nu, Diagonella.
Vasapodden.
De är magiska.
Okej, då är vi inne från utövarnas hjörne i Madeleine i Engadindalen i Schweiz. Detta här blir första försök på det här konceptet, och där har jag tänkt att gå igenom hurdan löpet har varit från utövarnas perspektiv då. Så det blir ju lite av det du sett på TV och kanske lite utanom. Så jag hoppas det blir intressant. Men jag tänkte att jag skulle starta med taktikplanen som jag la i förkant, men jag har alltid ett möte kvällen för där jag går igenom löpet. Mye sånne klassiske ting som når skal vi kjøre og hvor står alle drikkestasjonene, men med også litt taktikkprat. Og hva var tankene da kvelden før, Emil?
Vi har vel generelt alltid at vi skal tävla högt upp. Var med og tävla liksom, og gjøre tävlingen. Vise oss der oppe og liksom... Vad ska man säga mer om det?
Men hade också för de olika utövarna, så speciellt så skulle Mackan och Alvar vara på i starten och passa på att ingen gick av gårde första 2 mila.
Ja.
För det är en runda på toppen och så kör man ner och så blir det ett långt parti bort till sprinten då. Det var Alvar och Mackan sitt ansvar.
Gick ju tyvärr inte så bra då. Mackan bröt staven i starten.
Dålig start.
Ja, han fick ett stavtack för han bröt staven.
Mm.
Men så är det ibland. Och det är ju lite av det med snackar om också, att ting sker. Så att du har en väldigt klar taktikplan.
Ja, vi som andra som bara kanske liksom hade ändå tänkt att Mackan skulle vara där uppe, så saknades han. Så bara, vad har hänt liksom? Men då liksom, vi kan inte bara vänta och på Mackan till exempel, utan vi får bara ta tag i det själv då istället. Och så får man liksom, ja, man fick ju veta anledningen efteråt att Mackan hade brutit staven, så det var ingenting vi kunde göra på där och då.
Ja, så man bara finna på taktiken lite underveis.
Ja.
En grundplan, men ta det underveis efter det. Starten går ju som vanligt. Det är en runde på toppen där på 5 kilometer kanske. Det går relativt lugnt i starten i år, syns jag, i förhållande till andra år.
Tror det gick fortare i fjol.
Ja.
Det brukar väl liksom alltid vara någon som försöker vara lite offensiv, men jag vet inte, folk kanske lärde sig i fjol att, för det var första gången vi körde det, den starten i fjol, och då var det ju upp för 3 kilometer. Sen är det ju, ja, vad blir det? 10-15 kilometer utför. Och då, det samlas ju väldigt mycket där.
Ja. Men det är en ganska tuff utoverkörning då. Så att ha en god placering är ju inte negativt.
Absolut, det blir mycket stök. Man såg att det var många som bröt stavarna och det var några krascher längre ner i klungan. Så liksom bara där att man är långt upp tidigt i loppet så undviker man mycket kaos.
Mm. Och så kommer man ner på första slätta efter typ 8-10 kilometer. Och då börjar det att löpa lite grann. Då. Man märker ju lite vilka lag också som har bra och dåliga ski ganska tidigt där.
Man märker ju vilka som är långt upp liksom. Eller EQ såg ut och liksom hela det laget var långt fram och Ragde och Enkon och vi också, så var väl Aker Dali och Ramu, de var kanske lite längre bak. Då brukar ju, när hela laget är lite längre bak och så brukar det ju hänga ihop med hur man träffar på skidor under loppen då.
Ja. Och det ser du ofta lite på folk också, att när det går, om det går avslappa i hög fart eller inte.
Ja, ja, precis.
Så bland annat lite på Pace att han såg som han hade det hardt på flatene där, och då börjar han allerede tänka att kanske ramlade den här bommen lite på skidan. Men det är sånt, det snur ju plötsligt, så det.
Ja, det varierar lite med före också ut efter banan, så de som har sämre skidor i början kan ju vara väldigt bra på slut också, så det kan ju variera ganska mycket på ett sånt här lopp då, där vi åker 6 mil så.
Mm. Och så är det en lång period där bort till första sprinten. Som är lite speciell, är ganska smalt och svingigt.
Det blir ofta väldigt mycket dragspel. Och fan, då blir det. Och dragspel då liksom att för att undvika det, då brukar vi säga att vi ska liksom hamna högt upp i tvättmaskinen. Och det är liksom att man ska, det snurrar ju alltid liksom att folk kommer bakifrån och försöker avancera. Då kliver de in fram, men det är ingen som vill liksom dra på riktigt och hålla hög fart. Så då, liksom, då slackar de lite, så börjar de sjunka, och då kommer det ju ofta upp en ny och tar ett tät. Och då, liksom, ja, men då sjunker ju folk ner liksom, när de står i spåret, och ofta kommer de upp på sidan av spåret. Och det är väl det man kan säga ofta, att man ska försöka hänga med i den här tvättmaskinen.
Mm. Ligger, alla vill på en måte ligga i tredje position, men ingen vill ligga först.
Ja, exakt.
Och då blir det sånn att på en måte spora går sakte bakover, mens det är utanför spora det går framover, så det går runt och runt.
Och ofta kan det vara två tvättmaskiner, en som är ganska långt fram och så en bit ner.
Ja.
För att det är svårt att gå från liksom sist i klungan till först i klungan utan att
man... Det var Kjelle då, han ville vara långt fram. Han dunkade på som fan in mot sprinten där.
Ja, han körde hårt.
Han fick ju ganska bra lucka, va?
Ja, den var riktigt hård attack det där.
Ja.
Han må ha haft en 20 sekunder på det meste.
Ja, kände så ut i alla fall.
Genom byn där.
Ja. Och så blir det ju in mot första sprinten, så blir det ju positionskamp. Men speciellt från de som önskar gå för sprinten då. Så du märker ju att de 10 första kanske har en väldigt hard positionskamp, men bak där är det lite mer lugnt.
Ja, då är det liksom ingen som faktiskt super mycket om positionerna, att de bara hänger med i farten.
Nej. Men vi har ju gått hela loppet här för, och vi vet ju att efter den sprinten så startar motbackarna, och där är det alltid någon som börjar att köra. Och det var Ragde i år.
De sopade på, de klev upp 3 stycken, var Andreas, Kasper och Johan. Direkt ut från stadion och bara, när man ser liksom ett lag börja avancera så där, bara, ah, nu måste man vara på hugget för nu kan det nog fort ske någonting.
Ja, man såg ju in mot sprinten nu, ja, de började avancera, ja. Så anade ju kanske att det skulle sättas lite fart där uppöver. Det blev ganska bra fart då, så blir det några som har gått för sprinten som är lite trött, så man får ju zigzacka sig lite uppöver, men det var ju bra fart där första kilometrarna ut från stadion. Så den blev väl en period när det blev lite lugnare igen.
Lite stilt, ja, liksom när man, ja, men folk börjar komma kapp och liksom det Ragde kör inte all in längre, utan att
det sätter som en grupp liksom. Ja. Och då är det gårdsök, eller?
Ja, det var strax efter det.
Ja, för Johan körde ju ganska många rykter, men det var tungt att ligga först då. Och så när han började bli sliten så gick Thomas Ødegaard på.
Ja.
Och då var det du som tog den luka, Emil.
Ja, då kände jag mig som att jag hade kontroll på den på, vad blev det, 10 sekunder. hade väl liksom ganska skön pace bara. Och jag sneglade bak och tyckte det ut som att, men det var bara ett led bakom, så bara, ja, men det kanske går lite halvfort här ändå. Men som tog liksom inte tag och öka eller kör långsamt, utan bara gneta sig kapp ödegården där och avverka kilometer egentligen uppöver där i dalen. För man vet ju liksom, det är långt till toppen fortfarande.
Mm. Ja, det är inte så bratt uppöver, men det blir ganska tungt då genom att
det är många som blir trötta efter en halvtimme uppöver där.
Ja.
Men för vad är det? Kan det vara 15 kilometer? 10-15 kilometer uppför?
Ja, det tror jag.
Eller något sånt. Ja. Det är en bit uppöver i alla fall.
Ja, och den brattaste perioden på slutet.
Ja.
Då blir det att utkylla sig där.
Ja.
Men det går ju egentligen ganska sån halvfort uppöver. Mm. Det blir sån småstötning, men inte något stort. Du behöver gå igång en gång.
Testa lite grann, känna lite på den. Testa kroppen och se om det är någon som är på hugget. Testa sån här, kan vara sån gratis grej. Det ser ut att vara lite lugnare, då kan man ju försöka och se om det. De blir liksom tagna på sängen och bommar det.
Ja. Jag säger ju på en måte med en gång att du är uppe, så är ju Ragde där också med en gång.
Ja.
Så att en ser ju ofta lite på vem som går i brudd.
Ja.
Om du tre må vara på eller inte.
Lite så.
Men det går ju egentligen bara alltså jämnt halvfort uppåt där. För plötsligt så kommer jeg i brudd, sammen med Ødegården og
Augdal.
Augdal og Bing. Og det er egentlig, vi kjører ikke egentlig et spesielt hardt rykk, det er bare at plutselig så er det noen meter.
Ja, jeg tror det var jeg og Morten Eide Pedersen som lå i første varsitt spår, og så hadde vi vel ikke jättebråttom når vi hadde lagkamrater framfor oss. Så vi åkte vel bare inn lagom fart, og så dröjde det väl väldigt lång tid innan någon kom upp och ville börja jaga er då. Vi åkte igenom en servicezon och folk drack lite och så det blev lite sekunder där och så var det väl Novak kom upp och tyckte att det var Ragdes jobb att ta den där luckan. Så det var ju som ingen som jagade kapp riktigt förrän var det Kasper och Johan kom upp då. Sista kilometern mot climben. Och då satt de i rätt bra fart.
Ja, men då blev det verkligen att de tog tag i jakten. Och så bara, ja, men nu ska vi bara gneta kapp det här. För när de kände liksom, att det var bara de som... Ja, de fick ansvaret. För, ja, Ramudden hade väl bommat lite. Så det var ju, jag tror bara var Eklund med och Rige. Men de låg väl långt bak i klungan. Och Max och Stax, de låg en bit ner i klungan. Och då hade väl inte heller världens bästa dag, så då märks det väl ganska tidigt att det är Ragde som får ta allt det här, och då, där just där och då var det Johan och Kasper som tog det ansvaret.
Ja, Johan som drog väldigt mycket upp mot climben då, första biten upp till spurtpriset.
Mm.
Men då låg ni på mycket på 30 sekunder för oss typ, så...
Jag tror man hade 30 sekunder på toppen.
Ja, det kändes som det var så ganska länge också. Vi såg er en bit fram där, men vi tog som ingenting. Och Johan låg först och så låg jag rygg på han. Och sen kom ju Tolef också. Jag har inte sett han på hela loppet. Så plötsligt kom han upp där. Tänkte man, shit, gött. Jag hade missat om han hade fått med sig att du var utbrytning där. Men det hade han full koll på, så det var ju lugnt.
Ja, det är ju området där Tolef blev att köra, så...
Ja, men märks på, han vill ju köra, han vill köra. Man får kolla tillbaka sen.
Kläder nog lite.
Ja, i fjol startade han grillen där så.
Ja, och framme i gruppen där så går det ju egentligen bara jämt. Men jobbar ju samman för att... Det här är möjligheten för att gå hela vägen in alene. Alltså med fyra. Så man jobbar ju egentligen ganska bra samman. Men Bing får du efter vart uppover där då. Begynner att släppa Thomas på ett litet kedelig plass egentlig, der det var bare ett spor som egentlig gikk, det var så dårlig stavfest i det andre, så man måtte få han ut av sporet, og så hente Thomas igjen, som er vel i kappet han neste opp til spurtprisen da, eller til climben, og der er han vel cirka 30 sekunder på resten, og så er vi tre stykk da, nedover, og det er jo kanskje litt lite, men det er jo den beste sjansen for å komme til mål da, som jeg jobber egentlig det vi har sammen, som et lag egentlig da. og regner eller håper på at både Eksjøhus og laget bak der jobber så mye mot de andre som mulig.
Ja, det var ju, ni var ju tre där framme och sen var det egentligen bara tre som jagar också. Det var, eller från början var det väl bara två, det var väl bara Johan och Kasper som jagade upp för. Sen kom Andreas också när vi hade vänt och började åka ner för då. Så då var de ju tre som jagade mot er tre då. Så det var väl tre mot tre och så låg vi vidare på släp. Och vad kom vi vart då? Var vi 10 pers i grupp två som var där 20, eller en halv minut, 20 sekunder efter det då.
Men da er jeg på en måte helt klar over at dere ikke kommer til å hjelpe til.
Ja, de er jo klar over det, og vi var vel klar over det også. Ja. Så vi lå bare bak der og åkte med så godt det gikk.
Det gikk skitfort.
Ja, det gikk skitfort. Det var, man åkte det man kunne utover der.
Ja, det gjorde jo meg også. Vi så jo når vi kom et stykke ned at vi hadde kanskje 20 sekunder. Det kom ganske fort, men så holdt vi unna ganske lenge. Först dig. Gott stycke nedover.
Ja, men det var liksom, vi tog några sekunder och sen blir det stilt i någon sekund för liksom de turar som att dra lite och så blir det. Sen blir det, jag tror Johan bestämmer sig eller så här, offrar sig totalt. Så då går han steady i typ 2 kilometer och då går det väldigt fort.
Mm.
Och dödar utbrytningen totalt.
Ja. Så då hämtar vi oss mitt i nedoverbacken egentligen då.
Ja.
Ja, eller slutet av nedförsbackarna.
Ja.
Det var ju, vi hade gjort större delen av dem. Det var inte så långt ner till stadion egentligen.
Nej. Men rätt för jag blir hämtad så är det ju Morten Eide Pedersen då, som plötsligt står på.
Ja, ja. Jag slet lite med att gå med den där gruppen. Så jag, ja, då började folk åka om mig i den där gruppen. Det var väl Johan som dunkade på i front där. Och så gick några förbi mig. Och då gick Morten Eide Pedersen förbi också. Och så drog han en sån här klassisk, när han skulle hoppa in i spåret framför mig med skidan rätt ut i lösnen. Och så snurrat halvt varv och la sig rätt över spåret. Så det var väl jävligt nära att vi dunkade rätt in, både du och jag.
Ja, vi kommer precis efter.
Men var det, ja, svor gjorde han också, med all rätt. Och så hade han gått 3 kilometer med en skida sen, det gick sönder va?
Ja, bindningen kraschade.
Ja. Ja. Han prövde att stå på skidan över då,
ja.
Men det gick ju inte så bra då, han trinade längre till.
Ja. Ja, nej, det är inte så kul, men han såg ju stark ut så, ja. Trist, men...
Dagen för så trinade jag och Mackan på skitest, nästan samma platsen, och också knack bindningen, så
ja.
En farlig plats.
Ja, det är lyxaligt.
Passa sig där.
Men da blir det jo egentlig litt sånn omtag da, i konkurransen.
Og kvart mål da, 10 kilometer?
Ja, 10.
Typ.
Precis.
Ja.
Det, og derifrån og inn så känns det som at vi hadde jo några NK'n og EK-huser, men de hadde jo vært 2 utbrytningen. Og så var det bare Axel som var kvar der i klungen da, eftersom EPA hadde kraschat. Så det blev mycket ragde mot lager. Där några försökte liksom attackera. Du försökte, Oskar försökte attackera i världscupbacken.
Ja, det var dåligt. Det var trött.
Och sen du försökte runa en liten sväng.
Ja,
var alpinbacken. Men
ja, Johan attackerade där nere.
Ja, strax efter och sen.
Det var ju lite körning där. Små attacker liksom, men ingen som blev någonting egentligen.
Nej. Så är det på något sätt relativt lätt. Då ligger jag i 3., 4., 5 position, så det blir på en måte ingenting ut av det. För Tollef körer världens död.
Det var brutalt. Vi kan ju släppa någon meter.
Ja, du är väl egentligen den enaste som är med på det. Alltså det är 5 stycken kanske.
Ja, jag tror det.
Och Kasper, Nygård, Jolie och dig.
Ja.
Och så blir det sånn 2 och 2 bakover. Jag är väl kanske 30 meter bak.
Ja, jag blev 10 meter bak den sista gruppen och det var kaputt.
Ja, jag tror jag var den sista gruppen som kom upp igen.
Mm.
Där var de 2 från Enkon.
Ja, exakt. Kjelle och
Bruvold.
Ja, och Hol.
Ja, Johan, ja. Ja, exakt. Sant det. Mm. Och Westerheim var mitt i där någonstans,
så. Ja, han var rätt bak den första gruppen då.
Ja.
Han var så ganska stark ut.
Ja, då var det 2 kilometer kvar typ, när Torleif körde på.
Ja, men i det han går ut så stoppar det ju lite upp igen då.
Ja, det är ju en lång utförsbacke och sen blir det väl en litet krön där. Ja,
det trycks ihop lite i norr, ja. Så vi kommer sug bakifrån.
Ja.
Så då är hela gruppen samlad egentligen inför sista kilometern.
Ja. Och så i sista nedåtbacken där så är det ju krasch igen.
Det är brutalt.
Det är väl Nygård som får gult kort för den, men jag är inte helt säker på om det stämmer.
Nej, det var väl lite sjukt att han fick gult kort för det, men jag vet inte, det ser kanske så ut jag vet inte, på bilderna, men det, som man tolkar Tolleif rätt så tappar väl han egentligen bara balansen och flyger ut ur spåret när han ska knuffa på juttern.
Ja, det, väl, och, det går jäkligt fort och så är det en liten kulle.
Ja.
Så man, ja, men det går fort och så en liten kurva. Så det är så att det går bra för den som ligger först. Och ju längre bak man kommer, ju mer liksom kommer man lite efter. Och då blir det som att först tappar Axel lite balansen. När Tolleif, och så ska Tolleif putta på staven. Då tappar han ännu mer balansen. Och så far han ut och då tacklar han väl.
Jolie och Hol.
Ja. Och precis allting börjar kanske med att Nygård håller på liksom och byter spår framför Axel.
Ja, men å andra sidan liksom får ju många också ut. Eller så att, för den var ju som lite skarp.
Jag åkte ju först och jag fick ju liksom sätta ut ena skidan.
Ja.
Mm.
Så. Ja.
Ja, det blev perfekt för mig då. För jag kom på det genom röken.
Du gick vinnande ur.
Ja, så jag kom, i suga akkurat där. Och så trillade jag rätt föran mig. Tänkte inte bremsa, det kom jag rätt igenom. Så da kom jeg inn i første posisjon da, eller du lå i første posisjon, inn mot siste svingen. Og da kom jeg opp på siden av deg og tenkte, ja, det her er jo helt perfekt, da kan vi liksom, da har vi litt kontroll på det i hvert fall.
Jeg kjenner at det var en skjøn kurva.
Ja.
Jeg kjenner at du var der, men sen ble vi jo litt osynkt. Eller vi tok et varsitt spår og tenkte, ja, men da holder vi liksom i alle fall flere bakom oss, men det går ju så jäkla fort och så kommer ju Andreas ganska tidigt där på vänstern och man försöker ju bara matcha hans speed.
Ja.
Du blir lite trött.
Ja, jag visste ju att jag var trött så jag la mig egentligen bara föran där för att
precis
hjälpa dig att vara i vägen för alla andra.
Ja. Sen blir det att det är en jäkligt stökig finish, eller stökig, men det blir trångt när man ska in under tunneln där. Alla vill vara 1-2.
Ja.
Då är det 500 meter kvar till mål, typ in i sista tunneln.
Om ens det. Sen är det ju.
Så är väldigt positionskamp in dit. Uh-huh. Och så är det bara all in till mål.
Lite så. Hoppas man har bäst dag därifrån. Eller att man är pigg. Det blir ju jävligt trångt mellan mig och Kasper någon vända. Enligt han så kliver jag på han någon gång. Men jag hävdade att det är tvärtom på slutet. Så jag vet inte. Det var väl i och ta där i två gånger. Men det var ju verkligen när vi sumpade allting. När Bruvold kom och sopa.
Ja, han kom väldigt fort i mitten där.
Han, det var riktigt bra.
Men det är sån där när jag såna finisher att
ja, så det var väl.
Ja, det tight.
Men det känns som den var sämre i år då jämfört med förut när det var något spårsläpp med 100 meter kvar till mål typ och spårbyten där istället för att
fjol var det liksom 150 meter spikrakt tre spår då.
Ja, exakt.
Nu fick de till typ två kurvor och spårsläpp.
Ja.
Så
för att få fyra spår så.
Ja, sista 60 meter.
Och det var aldrig någon som stod i det fjärde spåret ändå. Så.
Nej, du var ute i tredje då i alla fall.
Ja. Nej, det var ett hårt lopp. Det är riktigt hårt alltså. Jag vet inte. Ofta när det blir, går på fort uppe över och så är det liksom 2 mil från toppen och in i mål och med riktigt hög fart. Det tar död på en. Jag tror alla vi hade bra träningsverk igår i ryggen.
Ja, känner i ryggen och skuldra och Och sån var det ju för jul.
Ja.
Det är ett lärt med tavla. Jag husar i fjora var helt ödelagt
på. Det är ju då första loppet också på 6 mil då.
Första loppet med panser och 6 mil och i fart. Så det tar på kroppen. Ja, och så hemma med Linnea Johansson här, som jag tänkte vi skulle gå igenom damlöp lite då från hennes perspektiv. Och det startar väl säkert hårt sånt som alltid, eller hur?
Jo, precis. Det brukar ju starta hårt och jag la mig också ner i starten, ramla, så då blir det ännu hårdare.
Varför gjorde du det?
Jag tappade balansen eller någonting.
Typiskt.
Jag vet inte vad jag gjorde.
Var det på väg uppover?
Nej, det var typ efter 200 meter. Det var precis i starten.
Ja. Just det.
Där det blev, det gick väl, blev väl spårsläpp också.
Ja, exakt. Ja.
Och så med i 2 spår.
Precis.
Ja.
Jag var väl stressad också för jag höll på att missa starten. för jag fick stå i kö för att komma in i tältet.
Ja, ni startade bara 5 minuter och så skulle ni få ni hade lämnat skidorna och så skulle ni få skidorna.
Nej, vi hade inte lämnat in skidorna. Vi skulle inte göra det, men vi var tvungna och typ de skulle pricka av oss. Att vi gick in med ett par skidor bara. Så då stod jag i kö. Så man ser mig på tv springa in med typ 45 sekunder kvar till start.
Riktigt dåligt system.
Ja, inte så bra logistiskt löst av arrangören då kanske.
Precis hinna sätta på sig stavarna och sen gick starten. Och så ramlade jag, så det var inte så bra. Så då hamnade jag ändå efter på en gång och var ganska långt bak. Men så försökte jag jaga hela den här första slingan, men kom inte så mycket närmare. Och så hittade jag några att åka med och sen så var det lite stökigt där. Jag åkte med Sofie och hon ramlade ju också där.
Ja, Hellebro, ja.
Två gånger.
Ja, hon bryter staven, va?
Ja, precis. Men vi åkte ihop ett tag innan hon ramlade igen. Och sen så fick jag åka själv. Sen kom hon i kapp och sen så åkte hon ifrån. Och så åkte jag själv i typ första milen. Tills en större klunga kom i kapp.
Blir ni typ i grupp 2 då? Är det en...
Nej, det var kanske grupp 3...
Okej, för det är typ en grupp på 10 personer först kanske. Ja, och sen...
kanske typ 2.
Ja,
och
precis.
Sen kom nog jag.
Just det.
I en lite större klunga. Och då så åkte vi egentligen ganska lugnt. Det var nog ingen som ville köra jättefort. Eller så vi bara åkte runt tills vi kom mot där det började gå upp för. Då satte Anna Hag och Oda upp ett ganska högt tempo upp för.
Efter sprinten,
upp mot climben. Så då blev vi bara 5 kvar därefter som åkte ihop ner till mål.
Så det var högre fart efter sprinten och över climben och den biten.
Vad har du för insats liksom, ungefär, ja, men till sprinten där du säger att det går lite lugnt och typ efter sprinten och när du säger att farten ökar? Liksom, vad är intensiteten på?
Första 10 kilometrarna så hade jag nog så fort jag kunde. Jag åkte mitt max. Tills jag insåg att det inte går så fort. Liksom, att det finns inte så mycket att göra. Så då försökte jag väl spara lite krafter till. För att det skulle nog antagligen gå fortare sen.
Precis.
Och sen sista var väl halvhårt. Det var inte jättehårt. Men tillräckligt hårt för att några andra skulle släppa i alla fall.
Ja, det blir den här... bra marschfart och sen att man ändå orkar hela vägen.
Mm. Så det blir tröskel egentligen.
Ja, det skulle man kunna säga. Men det kanske också var det som passade mig nu. När jag varit lite sjuk igen innan och sådär. Jag hade nog inte så mycket fart i kroppen. Men,
kommer liksom in i en fart och så kan du hålla det ganska länge, men det är vanskligt att gå fortare.
Precis, det går ganska lätt att hålla ett tempo, men så fort det ökar lite så blir det alldeles för tufft.
Ja.
Händer det något roligt i klungan då? Käftar ni något? Pratar ni någonting? Eller liksom, är det något? Du sa att ja, men Oda och Anna kör lite team och höjde farten.
Precis, det är väl, de snackar väl ganska mycket med varandra och de hjälper varandra och ger dricka och sådär. Eller inte dricka, men gills.
Ja.
Och sådär. Men annars det var inte så mycket tjafs eller så. Inte det jag var i alla fall. Men jag hörde att Karo tjafsade med någon.
Ja. Jag vet inte. Ja. Du kanske gjorde det.
Ja.
Jag får höra med Karo sen.
Ni får prata med henne.
Vad har de henne?
Nej. Det roligaste som händer är väl typ när man åker med Anna och man åker förbi hennes barn.
Ja.
De skriker.
Och de hejar.
Ja. Ja. Så det är väl bland det roligaste då när man är där bak.
Men går det då samman som en grupp på, måte på tvärs och lag? Prövar gå så fort som möjligt mål, eller?
Ja, alla hjälps åt. Alltså, vi har ju inte så mycket att vinna eller förlora. Så vi vill bara ha ett bra pass och en bra tävling. Liksom, så alla hjälps åt ändå. Så det är inte så mycket tävling mellan oss.
Ja. Det är lite sånt som det blir att bli guttegruppa av när man mister huvudfältet. Då viskes laget ut och så... Det bara komma sig
till. Nu går vi bara fort i mål här.
Ja, Mackan hade väl någon fin tur med Kinsta, va?
Ja, stämmer.
Par tempo.
Ja,
just det.
Jag tror som hade knäckt saven.
Ja. Då blir det ju fort så. Man vill till mål.
Ja.
Precis. Och då tjänar man ju på att hjälpas åt.
Ja, exakt. Nu gick föräldrarna ner. Du frös bälte, eller?
Ja, precis. Det gjorde jag. Jag var väl lite för dålig på att dricka. Man borde kanske druckit oftare. Men som tjej då så har vi ju ganska lätt att få langat i flaskorna.
Ja,
på
precis.
Alla servicestationer. De har ju inte så många att langa till när det bara är jag och Karo. Så då brukar man få sig tillräckligt där.
Just det, frös ditt bälte direkt från start första gången du skulle dricka?
Nej, jag drack ändå kanske 3 gånger
ja.
Innan du frös.
Ja, det var ju minus 12-15.
Ja, nu rör jag.
Ja. Så det är ju det är vanskligt att hålla ett bälte igång.
Man tycker man kan dricka ofta, men så bommar man någon, liksom en minut till så känner man liksom att ja, nu har det nästan fruset. Och ja. Så får man suga på den här munstycket i en minut så kan man ju ha tur att det tinar.
Ja, era frös ju inte, så ni kan väl berätta vad ni har för knep då.
Suga ofta.
Alltså det här snackar om vart fjärde minut.
Ja, ja.
Bara
ja.
En munfyll för att bara hålla det igång.
Ja.
Det är första gången liksom efter en, typ 1,5 kilometer.
Ja, och inte minst på starten. Ja. När du står på starten och dricker igen, eller suger ut det som är i slangen.
Absolut. Ja, man måste ju dricka det sista man gör innan man startar.
Mm.
Och sen är det säkert 2 gånger, 3 gånger upp till första 2 kilometer, upp till ja, första backen.
Ja.
Bara där, liksom så fort man har möjlighet.
Ja.
Så.
Och det är ju vanskligt med... För det är ju väldigt massa som sker. Det är folk överallt. Det går ganska fort. Så en må nästan öva på det.
Ja, ja.
För ellers så glömmer du det. Och så har det gått 15 kilometer och så är det en isklump.
Det krävs ju liksom att man sätter slangen så man kan liksom åka med den i mun.
Mm.
Så man inte liksom sätter den för långt ner på bröstet. Så man måste liksom böja på huvudet och titta ner i skidan. Eller liksom att...
Mm.
Man sätter den runt midjan går inte heller, utan man ska ju kunna som, ha den avslappnad i mun.
Ja, fånga den i farten, ja, liksom det. Utan att upp och fippla med händerna också egentligen. Precis.
Har du sådana att det bara kan gå ner med huvudet, eller man måste ta tak i den?
Jag tar väl ofta med handen, men det tar ju liksom det är väl mitt i en stavtag.
Ja, exakt.
Kan man göra.
Men det är väl egentligen bara att dricka ofta och inte så mycket behöver man. Man behöver inte bara man dricker, jag brukar dricka tills man får varmt. Varmdricka.
Man känner liksom
alltså, man känner det som är i slangen.
Ja.
Det är ju kallt.
Mm.
Och sen känner man att det blir lite varmare. Inte varmt.
Då gör man sig liksom.
Ja. Och så jag brukar blåsa tillbaks det som ligger i slangen. Om jag har möjlighet.
Ja.
Om jag inte är jättetrött. Om man är jättetrött är det jobbigt.
Jag är lite visig på om det egentligen hjälper. För då blir det mindre volym på en måte akkurat runt munstycket där.
Mm. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men jag gör det.
Du måste forska på det här.
Jag har aldrig fått ett bälte att frysa. Jag åkte till La Degonella i 27 minus. Det frös inte. Det var bara dricka.
Ja. Nej, i så fall så är det kanske det som är lösningen. Jag har slutat att blåsa tillbaka.
Hur upplever du det då?
Jag syns det för det första är så sjukt slitsamt. Så det ligger ju på en måte nästan på, inte max speed, men inte så långt ifrån. Och så ska man först ska dricka och så ska blåsa tillbaka igen.
Mm.
Då har jag på en måte allerede max surstoffunderskudd.
Mm.
Så jag följer egentligen bara att dricka en munfull, få med det och så heller dricker väldigt ofta.
Mm. Det blir ju fort gjort nu då, det, att när man dricker ofta att man dricker ju mer än man tänker att man ska göra. Eller nu hade jag druckit upp mitt bälte, jag drygt en dryg liter på första
timmen.
Ja, det blir mindre va? Hur långt är det till sprinten?
25 tror jag.
Ja, men typ på en timme då.
Ja.
Så... Man dricker lite mer då än när det, ja, när det inte är lika hetsigt att dricka, tycker jag, när det är varmare.
Mm.
Vi hade väl fått lite frågor. Hade du några mer frågor, Runar?
Jo, men jag har egentligen varit inom en god del av spörsmålet här nu. Lager spör lite grann här, för vi fick ju några armband av Max Lager rätt för med dagen för. Och det var en julpresang. Och det stod ju något speciellt på den julpresangen.
Ja, men vad det stod? Det var väl... Nu får pappa valla snabba bra skidor så ni kan åka fort.
Ja, så Max Lager det är en god man som är... som är god med armbandet. Och Lager fixar kämpebra skidor.
Ja. Det var en bra julgave.
Ja, det gick han nästan sig själv uppover i hvert fall.
Ja, det var riktigt bra nu.
Det var ju skön revansch. Vi har ju blivit avhängda efter 3 kilometer tidigare innan jul och jag och Oskar surrade där efter, vad var det, typ 10? Fan, det här är ju nytt rekord.
Ja.
Yes. Idag är det bra. Med gruppen.
Ja, det var lite på kvällen förr och när man skulle snacka taktik, att det var nöjt att snacka taktik efter 3 kilometer.
Ja.
Ja, men da tror jeg vi har gått gjennom det vi tenkte vi skulle i dag. Håper det var interessant, og så kommer vi tilbake igjen neste uke etter La Diagonella. Takk for oss. Ha det.
Vasapodden.
De er magiske.
Tackar vi för detta och vi tackar för er som har kastat in frågor till, till Runars hörna. Det var ett trevligt inslag. Du, vi hade ju också Craft Ski Marathon. Första deltävlingen i 157 XCC Originals i söndags. Jag satt och tittade på livesändningen och följde loppet. Vi hade ju Anja Stolpe i en imponerande tävling. Vad jag fick, det var lite svårt. Man fick se dem tyvärr för lite, dåligt faktiskt. Och, men det man ser när man slår det, det är bra. Och hon gör en bra insats. Det ska bli kul att se. Vad, eller kul att se. Det blir intressant att följa henne vidare i vinter här. Och känns som ett genombrott verkligen på gång här nu. Herrarna vann ju Andreas Svensson, han brukar ju vinna det där. Bruno från ungdomslaget, Detman tvåa och vem var trea?
Heter Alfred.
Alfred Nilsson, ja precis. Filipstad va?
Precis, han spurtslog ju Adrian med någon, en fot eller någonting där.
Ja, alltså det var var bra, så var ju, vad var det, 800 startarna?
Ja, det var ju lapp på luckan så det var ju jätteskoj. Satt själv på tåget på väg från Arlanda hem, hem och kolla på hela loppet, så att det var kul att kolla på.
Gick lite sakta kan man säga. Det måste vi prata om med våra ungdomar, så att det måste, vi måste köra fortare. Nej, men det, både för att det är tråkigt att titta på, men för att få den här hårdheten, för att det ska bli tuffa tävlingar nu. Både gasar och sen samtidigt. Gasar och bromsar sen samtidigt. Jag får bilar där. Vi måste gasa lite mer på de långloppen, inte bromsa så mycket.
Nej, så är det ju. Och man såg ju de gångerna där det var de som var starkast var upp och körde, då blev det ju, då sprack det ju av. Och sen, jag vet inte vad de var nervös för, så slutade de ju åka.
Ja, nej, utbildning, ni som lyssnar på det här och ska åka, nu är Mora, gasa lite mer, sätt på lite mer tryck i tävlingarna. När ni kommer ut till Classic så går det undan kan jag säga, så där, då måste det köras. Men det är om detta. Vi riktar blickarna framåt som vi sitter och gör nu också i, bil, i bilen här mot Engadindalen och närmare St. Pontresina har vi bott på ett, är det ett hostel heter det va?
Ja, precis.
Jag tycker det är väldigt trevligt där, jag har bott där i, ja det är 7-8-9 gånger i alla fall. Visst är det lite så här svensk anknytning till ägaren här nu?
Ja, absolut.
Kommer du ihåg hur det var?
Nej, inte helt hundra.
Var det något med Selma Spa?
Nej, det vågar inte jag svara på. Nej, men det är ju väldigt, väldigt trevligt. Det är ju som ett litet längdcentrum där med vallabod och shopp och sen hotellet uppe på, eller hostel uppe på. Med, nej, vi börjar känna igen det där stället.
Ja, och där ska vi inkvartera oss. Åkaren är ju inkvarterad sedan i söndags. I Sos och Madeline bor de i två lägenheter. Nu tror jag att vi börjar hitta rallykalle personer här. Nej, och det är ju en tävling som går för 11:e året i rad. Det här har ju många olika, alltså det är en tävling som inbjuder till olika sorters skidåkning. Och det har vunnits utbrytningar både en och två gånger, både Cardin och Chris Andrea, poddfavoriten Chris Andrea har gjort en storstilad insats på den här tävlingen en gång i tiden och vann ju helt överlägsen. Han var utbrytning med Petter Diasen på fäste som kroknade på flygrakan. Britta har ju några fina segrar. Ida har gått solo här. Det var sportstider. Det är lite uppför mot slutet in mot målet in i byn där som gör att den är lite minimarsalonga vill de kallas för i början när de kom. Jag vet inte om vi ska sträcka oss så långt men ja.
Tunnel.
Tinell vann utbrytning första året. Då var det ju en reservtävling för Gisarska Padisantica som inte hade snö. Då flyttade David med, på sitt bästa sätt upp den tävlingen hit och körde då den. Då vann han i utbrytning. Han var icke mål precis innan jagande, kan de heta det? United Bakeries. Chris Andreas kompisar, han var ju inte där då kanske, men det har varit det som senare varit Koteng och nu Aker Dale var ju United Bakeries. Och före det var det faktiskt Team Skigo. För många herrans år sedan. Och då, men där var det United Bakeries. Det var Johan Kjölsta och det var Jon Christian Dahl som jagade som illtättingar. Det var säger man. Och sådär, bakom han och lyckades inte komma kapp. Så Rickard Tunell vann den. Kom att han var mäktig i den gula tröjan veckan efter i Marcialonga då. Ja, som Det var ju också det berömda loppet som många förfrös sig för några år sedan. Och tyvärr så ser det ut att bli det i år igen. Inte, nu har det faktiskt slagit sig. Nu ser det ut att bli 17 grader. Men för några dagar sedan såg det ut att vara 27 på start.
Ja, redan då började vi fundera på hur det fanns möjlighet för att kanske flytta loppet eller sådär. Men de har ju redan valt att flytta en timme framåt, vilket jag tycker var ett väldigt bra beslut. Och sen har ju prognosen i alla fall slagit igen lite på kylan. Så att det är kallt, men det är inte så kallt som det var då. Så att det får vi verkligen hoppas att det inte blir ett sånt lopp igen. Eller det kommer det inte bli, det är jag rätt säker på.
Du har ju satt ordning lite skidor, så Håkan har gjort lite tester i veckan. Och det har ju varit tester i allt ifrån minus 20 till plusgrader.
Ja, de har gjort ett väldigt fint jobb under hela veckan när de har haft Torleifs skidpark ute och gått på i olika temperaturer. Så varje kväll har jag fått snygga diagram med snötempo, snöfukt och resultat. Så att, nej, de har jobbat på med under tiden de var ute och skidor i veckan. Så att, där har vi verkligen någonting att inte luta oss emot, men i alla fall liksom ha som grund när vi ska börja testa nu då, och kolla lite vad prognosen visar. Nu när vi kommer att komma fram så ser det ut att vara plusgrader och snöfall under natten. Så att vi får avvakta att det blir lite kallare i snön innan vi kliver på testerna imorgon.
Vi sitter här bak i bilen med Sven. Sven kör ju. Och det här tycker jag symboliserar Sven lite grann, hur han är som människa också. Åker vi på autobahn, då tar det rätt lugnt och sagt, så kommer vi in på de små vägar. Då kör han som han vill.
Ja, det är Sven.
Ja, det är Sven. Jo, Rally Kalle, Sven. In Sweden we call it Rally Kalle.
Knalle Walle.
Rally Kalle.
Rally Knalle. Okay, what is this? Ah, okay.
Ja, och
tänker du, Joshua, är inte så bra med den bilen?
Ja, lite så, ja.
Okej. Tyska kör.
Ja, precis. Och där, nu ser det ut att bli slå om då. Det här blir lite intressant, för lite snö. Vad står vi? Pratar vi 5 cm i natt. Och sen börjar det klarna upp. Blir kallt vid 6-7 tiden i morgon bitti. Kallare. Så kallare. Bryter det någonstans där 6-7 timmar före start. Och så blir det 17 vid start ungefär. Intressant.
Väldigt intressant. Så det blir ju att är verkligen avvakta och se vad det blir för förhållanden och spår vi kommer att ska tävla i, så att man inte är för ivrig på det nu när vi kommer ner, att man börjar ta för tidiga beslut. För riktigt vart det hamnar, det vågar vi väl inte lita på liksom. För det är ju som du säger, allt från snö till 10 minus under dagen imorgon till 25 minus på kvällen där och till 17 minus vid starten. Så att det kan nog fortfarande bli lite allt möjligt. Så här gäller det att vara lite aktsamma på hur vi jobbar.
Och så har det varit lite varmt nu några dagar och så blir det lite fuktigare. Det är på hög höjd. Ja, det kanske kommer torka ur bara av det liksom. Och så, ja, spännande. Så där gillar man ju att klia sig i huvudet lite grann. Det gjorde vi förra helgen också, ända in i det, eller inte än in, men liksom det är beslut som ska tas och det är beslut som ska ratas, så att säga.
Ja, men så är det ju, och det gillar vi ju. Och det är ju så vi jobbar hela tiden, eller så har jobbat framförallt sista åren, att vi litar inte helt och fullt på testerna vi gör dagarna innan, utan vi kliar oss i huvudet ända fram tills det är dags att måste ta ett beslut då. Och det har ju funkat väldigt bra hittills, så att det fortsätter vi med.
Nu är vi Biberver.
Biberbier, close to Erwald.
Is it ski?
Yes, it's for alpine skiing here, yeah. And now we are soon in Imst.
Imst, yeah, yes. And Fernpass.
Fernpass, yes.
Do you like Fernpass?
Yes, it's the shortest way from Munich until Switzerland to the Engadin Valley.
Yeah. Fint här faktiskt. Här har vi också Garmisch som vi sa. Där har vi ju det gamla, eller det Tysklands största skidlopp har vi precis åkt förbi, Oberammergau. Det är ju König Ludwiglauf, som inte är mest i klassik längre, men som är en fantastisk tävling. Därför frös jag kinderna, det har jag berättat om, va?
Ja, det har du berättat.
Riktigt illa. Vart ju antibiotika för det, för att jag inte skulle få infektion i ögonen typ. Men det var en sak. Och så är det väldigt nära till Sefel. Där har vi också varit några gånger. Och både tävlat och legat på mellantävlingar och så. Så det är ju en fin område i Alperna.
Ja, verkligen. Mycket fina skidorter där. Både för alpint och längd. Men nej, det är riktigt läckert.
Men det är inte Alperna. Sven, is it this Alpina?
Alpina? Yes.
Yes?
Yeah.
Seefeld and Oberammergau is in Alpina?
Yes, it's Oberammergau, it's in Bavaria and on the corner to Austria. And it's the north from the Alps.
It's so close to Munich.
Yes, from Garmisch to Munich with the car 1 hour. Yes.
Mäktigt alltså, det är en sån stor stad liksom. Alltså, en timme bort, då är man i Alperna.
Ja, man förstår ju att det finns ett stort skidintresse. Och man märker ju på, framförallt när vi åker hem på söndagar. När liksom Alpfolket som har varit uppe i Alperna åker hem. Jädra, vilka köer det blir på autobahn. Så att, nej, det är häftigt faktiskt. Riktigt häftigt. Tänk att ha något sånt där en timme från Stockholm.
Ja, så är det ju. Så är det ju. Nej, men så det är väl det vi har att säga om La Diagonella. Eller vad har du mer att säga?
Nej, men det är ju en väldigt häftig tävling. Och vi har ju som sagt gjort det många år. Så man har ju vi har ju våra testställen. Så man har ju redan byggt en bild i huvudet. Att, ja, men imorgon den tiden då är vi där. Och så träffar vi åkarna där. Och så åker de in till mål. Nej, men Diagonella är ju en fin tävling som har satt sig. Och det som jag tycker är väldigt roligt, som man märker både på mail och messenger och telefon och sms här nu i dagarna vi har varit hemma, att det är ju en hel del svenska motionärer som kommer ner och åker, som ställer frågor, dels hur de ska valla eller om vi kan hjälpa dem, eller det har varit mycket sådana frågor. Och det är det vi gillar. Vi vill ju ha elit och motionär på samma startlinje, och det känns som att det kommer vi att få den här helgen.
Nytt rekord i antalet deltagare, 1500, så det är ju jättekul. Så det tar sig, det är bara att gneta på. Kontinuitet brukar jag prata om i proteinerna, att det är det som gäller. Kontinuitet verkar också gälla när man ska göra skidtävling. För här har vi varit när det kanske var 150 startande ibland också, någon i början där.
Ja visst, och börja med en reservtävling som man sen gnetar och gnetar och gnetar på. Och så blir det en tävling som liksom blir accepterad och verkligen blir populär och är med. Och det är ju lite samma om du kollar loppen hemma i Sverige och det Martin har gjort med Kraftski maraton som förut hette Axa och blev en reservtävling i Grönklitt, och nu är det ett av Sveriges största tidningslopp. Så att, här gäller det att gneta.
Men däremot är det ju absolut inte Engadins största. Nu kör han fel. Nej, jag kör rätt. Det är absolut inte Engadins största skidtävling, för i Engadin går ju också Engadins ski maraton i Skate, har också varit en gång i Ski Classic. Där är nästan 20 000 startande då.
Ja, det var ju riktigt mäktigt. Hur mycket startande var det när vi var här?
Men det var 18-16 tusen alltså då. Det är ju är det inte världens största skidtävling?
Ja, det kanske är så. Den känslan kan jag inte säga att jag hade när vi var där. Men vi kanske startade en annan tid i
det. Jag tror jag. Engadin Ski Marathon, one of the biggest race in the whole world, I think.
Yes, Engadin Ski Marathon. Yeah, but it's skating.
Yes.
Yeah, but one of the biggest ski marathon, long distance races. Yeah.
Ja, det är större än Vasan där, vet du. Så att det är mäktigt. Och det var lite roligt också, för att där vi bodde då bodde vi på ett annat, typ liknande sorts hotell också, eller hostell också, fast på ett annat ställe. Och så du av alla där nere i lägret, kom ihåg det att de flesta som var där visste inte vad det var för någonting.
Nej, det var helt galet, ja. Var det. Nej, det var det jag menade. Det kändes inte som att det var ett så stort skidrace liksom.
Ja, så är det. Och vi siktar högt som vanligt, och ni får fortsätta följa med oss på social media och så även i helgen. Det är kul att se engagemanget som finns just nu, och vi är ju faktiskt bara 9 dagar när podden kommer ifrån en av de största händelserna i skidvärlden varje år, Marcialonga. Så att vi ska ju trumma upp för den rejält efter det. Men först ska vi ta La Diagonella, sen mot Marsan. Nästa vecka så kommer vi tillbaka som vanligt. Då är det ju en livepodd i vanlig tappning. Så ska vi se hur Runars Corner står sig då. Men den kanske kommer i den här livepodden. Då kör vi livepodd ifrån Lago di Tesero, heter det så?
Jajamän.
Skidstadion i Val di Fiemme. Kommer köra live podd fredag kväll på, så att det ska bli kul. Men tack för att ni lyssnade den här veckan, och vi tuffar vidare här i den österrikiska natten mot Bartson Karlavagnen.
Ja, det blev det. Du gick ner i den rösten, ja, också, ja. Gjorde du.
Jag tänkte att hon skulle ringa till mig och fråga om vill du leda Karlavagnen. Ja, det kan jag göra. Nej, men det blir trevligt. Och för övrigt också så kommer det att vi hade ett SVT-team med oss, Letta och Maria Wallberg, är under förra helgen i Toblach, som snart kommer komma i en dokumentärform nära dig på en SVT-plattform eller i en kanal, tror jag, kring Marcialonga. Så håll utkik för det, så kommer det bli mer av oss om ni tycker det är trevligt. Annars kan ni bara stänga av nu och så blir det tyst också. Så tack för den här veckan. Tack och bock.
Vasapodden av och med
Lager 157.
Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är många.